I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Vi har äran att ha Omega med oss för en fjärde omgång.
Det har vi. Och de senaste veckorna, de senaste två faktiskt, så har vi ju pratat om två limiterade upplagor av klockor som lanseras i samband med 50-årsjubileet av månlandningen. En ganska stor händelse.
Så är det.
Men idag, Pelle, idag vill jag prata om, alltså, det rena.
Det rena och vackra.
I månklockan. Alltså originalversionen som faktiskt än idag finns till försäljning. Och en grej som jag måste säga som har slagit mig under hela min, ska man kalla det då, samlarperiod. Det är inte så många år, men det är kanske 12 år eller något sånt där. Och det är att, är det någon klocka på klockmarknaden som på något sätt har respekt hos den absolut mest initierade samlaren, den mest novisa klockköparen och alla däremellan, så är det månklockan från Omega. Alltså Speedmaster Professional i manuellt utförande med hesalitglas, och den är ju egentligen mer eller mindre oförändrad.
Beskriv hesalitglas.
Alltså det är ju ett annat ord för plexiglas, kan man ju säga. Och det är ju någonting som jag, alltså det här kan man ju tycka olika om, men jag älskar ju det faktum att med bortsett från små uppgraderingar av urverket så är klockan i princip identisk från den serie eller den kategori av Speedmasters som faktiskt följde med till månen för 50 år sedan. Sen är det ju små, väldigt små detaljer som applicerad logo eller inte på urtavlan och sånt. Men om man tar liksom kärnan och substansen i den så är den mer eller mindre oförändrad. Och det är det på något sätt som jag tror har gjort Speedmastern till en sån ikon som den är. För att man har behållit kärnan i konceptet från dag ett.
Arvet finns kvar.
Ja, det gör verkligen det. Du har ju på dig precis den här modellen och väldigt smakfullt faktiskt ett alligatorband i svart. Inte länk idag.
Den blir lite mer dressad.
Definitivt. Och den blir, tycker jag, lite mer vintage-inspirerad också.
Ja, faktiskt.
För länken är ju ganska solid och gedigen. Liksom. Mm. Ger ganska modernt intryck. Känns också lite större.
Absolut.
Tycker jag. Så jag måste säga att just med det här svarta alligatorbandet som matchar tavlan, det gör en jäkligt fin, lite mer så här kostymanpassad look.
Verkligen. Och din då, Andreas, som du bär, det är ju en favorit som jag med den här Brodaro berätta.
Precis, för om du har den då, den mest klassiska versionen, så har ju jag den här då som lanserades, kan det ha varit 2017? Det måste det ha varit, för det var på 60-årsjubileet av hela Speedmaster-serien.
57.
Precis. 1957 lanserade man Speedmaster första gången. Mm. Och den versionen hade just, som du var inne på, visare som kallades Broad Arrow, det vill säga att de har en stor pil i slutet på timvisan. Det Omega gjorde då, det var egentligen att de, ja, det är bland det mest imponerande faktiskt som jag har sett i branschen de senaste åren. De skannade och mer eller mindre replikerade den här ursprungsmodellen. Alltså till exakt samma spec. Det enda som skiljer egentligen är att urverket som satt från början, som heter 321, är utbytt mot den moderna versionen som jag tror heter 1861. Men det är fortfarande en manuell klocka. Den är 38,6. Mm. Så den blir lite mindre. Den du har är 42.
Men den här måste jag säga, den jag bär, den bärs ju så mycket mindre tycker jag. Jag är förvånad över att den är 42 faktiskt.
Men det är ju precis som du är inne på, att den som du har ju de här lite böjda bandhornen. Mm. Medan den jag har raka bandhorn. Så att trots att de skiljer nästan liksom, vad blir det, nästan lite över 3 mm, så uppfattas de inte så olika. Nej. Faktiskt. Men jag trivs ruskigt bra med min, och jag har ju burit den sen jag köpte den egentligen på 2 eller 3 olika band. Och det är liksom, den kommer ju faktiskt med länk också, men jag föredrar den på ett liksom konjaksbrunt vintage grain band.
Oerhört smakfullt, som ju funkar väldigt bra med indexarna som ju är
lite åt det gulnande hållet.
Precis. Otroligt snygg. Men den där är, den köper man inte.
Grejen är att det var ju också väldigt intressant när de lanserade här på Basel i mars 2017. För jag har nog aldrig varit med om en modell som har gett sånt eko kring hela mässan. Alltså då ska man ju säga, det var en trilogi. Det var ju 3 modeller som alla hade sitt ursprung 1957. Railmaster, Seamaster och Speedmaster. Och alltså hela den nyheten kring trilogin var ju, det var ju det överlägset största snacket, och de sålde ju ut de klockorna på ganska snabb tid. Och såldes faktiskt till och med till ett överpris, om man kallar det, på begagnat marknaden.
Ja, när jag säger att man köper den inte, så menar jag att man kommer inte åt den helt enkelt.
Nej, den är garanterat utsåld i alla, hos alla återförsäljare. Mm. Sen finns den ju då att köpa begagnat kanske. Men faktiskt hållit sitt värde förvånansvärt bra också. Mm. Jag är extremt nöjd med min. Och jag menar, jag tycker det summerar faktiskt våra klockor, hur liksom en klassiker i, ja, 2 olika versioner. Mm. På något sätt.
Nu har vi pratat väldigt mycket Speedmaster, och det är meningen det. Det är 50 år sedan första, när klockan var på månen.
Just det.
Och Omega är så mycket mer. Håll ögonen öppna. Det kommer hända mycket med Omega mer i år. Inte minst nästa år så kommer det hända ännu mer.
Vi pratade lite om det här 321-urverket nyligen. Det vet vi bägge två att det finns spännande nyheter som de har faktiskt publicerat, men ännu inte presenterat i vad för klocka som det här legendariska verket ska återintroduceras i. Det kommer bli en entusiastklocka av rang, kan jag tänka mig.
Verkligen. Vi återkommer till Omega framöver. Tack så länge. Jag skulle vilja att vi slår oss för bröstet och säga att vi har koll på mycket, du och jag, Andreas.
Ja.
Förra avsnittet så hade vi inte så bra koll på ljudet.
Nej, jag tycker faktiskt att det är på sin plats med en grundlig ursäkt till våra lyssnare. Mm. För det är inte en nivå som de har eller ska behöva förvänta sig.
Nej, vi ber om ursäkt för ljudet. Men så här på sommaren så kan man ju ändå säga att även solen har fläckar.
Det har du rätt i. Och det här var en engångsföreteelse.
Ja.
Så vi är tillbaks i samma gamla krispiga kostym.
Känner ni balsamet i öronen nu, hörni?
Det väl isolerade ljudet.
Ja. Men sen så är det ju någonting annat vi har missat också.
Ja, vi missade ju faktiskt helt att prata Pitti.
Ja, och din resa och din vistelse och allting. Vi har ju helt missat.
Exakt.
Så nu vill jag och lyssnarna.
Ni behöver inte oroa er. Det blir inte det stora Pitti-avsnittet i en och en halv timme.
Nej,
vi kör en liten precis. Kör en liten recap tycker jag.
Ja, det blir ju larvigt att prata om vad har du burit med dig hem? Men
men det har jag faktiskt några grejer.
Ja, men då tar vi det på det sättet.
Ett, jag har köpt två nya par belgiska små labradornosar.
Ja, det har du. Det är Belgian shoes.
Ja, ett par grön mocka. Låter mycket stökigare än vad det är, men lite så där Loden Green.
Var gör man det i Florens?
Grejen var faktiskt att det var ett företag som var på plats som säljer dem. Så jag fick möjlighet att köpa dem den vägen. Så det var väldigt vänligt. Det heter Unipair. En av, skulle jag säga, världens främsta skobutikskedjor.
Mm-hmm.
De säljer allt ifrån John Lobb till Edward Green. Och de är en av tre externa återförsäljare av Belgian Shoes i hela världen.
Så
att de är lite bökiga att komma över annars. Men det är ju mina liksom drömskor, så att jag gillar dem.
Vilket par i ordningen är det nu? Du?
Jag köpte faktiskt två par, men nu har jag fem. Men nu är det nog paus ett tag, tror jag. Men det är ändå liksom, alltså jag förstår, det låter fan konstigt att ha fem par Belgian Shoes, men någonstans så är det också fem par som alla har använts frekvent, och det är det viktigaste för mig när jag, alltså jag har skor av högre liksom slitstyrka och konstruktionstyp och liknande som tyvärr inte alls används speciellt frekvent av andra anledningar. Och någonstans så är liksom vad som gör någonting prisvärt för mig, det är hur pass mycket användning och kärlek det får.
Och de är ju oerhört fina.
Ja, jag älskar dem. Och jag älskar allihopa. Men jag vet, det är som barn. Man vet inte vilket barn man älskar mest. Vilket barn älskar du mest, Pelle?
Av mina fem?
Av dina.
Det gröna barnet.
Ja, det gröna barnet.
Det är barn som är grönt av Adam.
Precis.
Och rent fysiskt, var bar du med dig hem mer?
Ja, men man kan väl säga så här då. Pitti detta året, det var det varmaste Pitti som jag har upplevt, och jag har i alla fall varit där i 10 år, kan jag fram till när jag räknar lite. Så att jag skulle nog säga linne. Det var liksom, jag hade egentligen mer eller mindre uteslutande någon form av kostym eller kavajkombo i linne under hela veckan. Då var det, jag har en brun kostym i linnen, tobaksbrun historia.
Är den dubbelknäppta, va?
Nej, det är den enkelknäppta. Från Ring Jacket.
Men vad var det för dubbelt man såg på någon bild?
Det var Orazio Luciano.
Men var den, inte den också den, brun?
Ja, den är blå. Mörkblå
där.
Med en olivgrön linneskjorta till. Den är faktiskt ett år gammal, men Ring Jacket, den var ny inför Pitti. Bägge två extremt bekvämt att ha när det är varmt. Det gör faktiskt, jag säger inte att någonting är bekvämt när det är 37 grader, men definitivt skillnad mot att ha liksom en ganska tätvävd ullvara eller liknande.
Vad såg du för signaler och tendenser både hos besökare och utställare? Som bekant så är det ju inte minst besökarna som sätter.
Nej, men alltså, det var väldigt mycket likt vi förutspådde där när vi pratade om Hawaii-skjortan.
Ja.
Alltså alla former av camp collar shirts och Cuban collar, Capri collar, de heter ju kärt barnas samma namn eller vad säga. Men det har ju fortsatt hängt i. Jag måste säga att det var fler Panama-hattar än vad jag någonsin har sett.
Okay.
Det är ju svårt att dra några större växlar på det kanske.
Yeah.
Mycket på grund av att hatten är liksom en detalj som nästan alla av de här peacocksen som faktiskt inte går och riktigt dra några trendparalleller till alltid har haft. Så att det är, man får titta kanske på dem som inte är där i rosa kavaj och fjäder liksom i hatten. Utan...
Jag har något minne av att även var någon bild på dig i en hatt.
Ja, absolut. Jag hade en Monte Cristi som fick hänga med. Och det kan jag säga att vi har ju pratat om det där. Kommer jag använda min Panama-hatt? Nu tror jag fasen att det är dags alltså på allvar. Det är lite svårt att ha en Panama-hatt i Stockholm. För att det är inte en... Även när det är 28 grader så är inte Stockholm liksom en sydeuropeisk eller en tropisk stad. Det är aldrig det. Så det känns alltid lite malplacé på något sätt.
Lite väl
påklätt. Det blir lite påklätt. Så här. Ja, det är som att ha liksom espadrilles eller sandaler i Stockholm. Det är så här, det spelar ingen roll hur varmt, det känns bara fel. Men däremot så kan jag säga att jag var väldigt bekväm i den i Florens och den fyller en väldigt skön funktion när det är varmt och stark sol. Att om man får det 3 dagar i rad, då har man bränt sig, liksom, vare sig man har solkräm eller inte. Så att du får lite vila, du blir svalare liksom, överlag. Faktiskt.
Körde du kombon hatten och en cigarr någon gång kanske?
Nej, det blev inga cigarrer den här resan faktiskt.
Det blev inte det?
Nej. Alltså, det är också av flera anledningar, men om man tänker just mässan så är det ganska svårt för att tempot på, alltså runt Fortessa d'Abbasso är ganska högt. Så det är inte så där att man sätter sig i en loungefåtölj och slappnar av och liksom röker cigarr. Det kan man göra på kvällen. Men då hänger inte Panama-hatten med. Nej. Det är en annan sak. Om man inte liksom har varit ute hela dagen och promenerat och sen sätter sig på en bar, då skulle jag skulle aldrig gå ut kvällstid när det börjar bli mörkt och ta med mig en hatt som är Panama. Den har jag för att det är soligt ute liksom.
Nej, det känns kanske lite väl...
Det är lite som att man inte har solglasögon på kvällen heller liksom. Det jag kan säga också som var väldigt trevligt i Florens, det var att jag hade den stora förmånen att boka Hotel Craft.
Det var där det var en takpål, var det så eller?
Helt rätt. Och jag kan säga när det är 37 grader, då gör det mer än någon linnekostym och Panama-hatt någonsin.
Det blev en liten paus där då och då, eller?
Framförallt mellan liksom mässa och middag. Istället för att stå och försöka duscha kallt, att liksom upp på med ett par badbyxor, dopp i, kanske en liten öl vid poolen.
Och något så, svalt.
Ja, och så liksom ner och byta om. Det är helt ny människa. Svintrevlig personal. Ligger väldigt bra. Inte speciellt långt ifrån mässan. Och det är kanske 10 minuter, en kvart att gå. Men det är liksom väldigt görbart.
Gud vad härligt.
Ja, fantastiskt skulle jag säga. Jag stannade faktiskt kvar efter Pitti under då helgen där. Fredag, lördag, söndag också. Det var
mamma, jag blev väldigt sugen på att åka dit.
Ja. Ska vi ha några Florens-tips till våra...
Craft Hotel, heter det så ditt?
Ja, Craft Hotel och Glance Hotel är två som jag vet har takpool. Jag gillar Craft, jag tycker det är magiskt. Det är inte liksom, alltså det är inte en femstjärnig upplevelse, men det man betalar för får man bra liksom valuta för, om man säger så. Sen så skulle jag ju definitivt rekommendera att man går till Sostanza. Grym trattoria. Den är ju i princip helt fullbokad under 2 veckor kring Pitti. Men är man nere i Florens på sommaren eller vårhöst så är det liksom, alltså det är bland det bästa man kan äta i Florens. Bocca Mario är en klassisk institution. Det är en av de äldsta restaurangerna i hela Florens.
Den gillar vi.
Den är ju lite sådär... Den är ju skitbra verkligen. Det är inget snack om saker. Men jag märkte det när vi var där att det är lite som om att hela USA har, du vet, skrivit upp den på TripAdvisor så att alla amerikanska turister vallfärdar dit. Så det är ganska mycket amerikansk engelska som flödar i de rummen.
Det är svårt att vara ensam med någonting.
Ja, jo, men den är ju också byggd på ett sätt som... Alltså den har säkert 150 platser i den restaurangen. Så den är mycket större än vad man tror när man kommer in. Det är massa små rum. Och, så de måste ju ha en ganska liksom stor...
Vi nämnde ju restaurangen där du och jag faktiskt träffades första gången, tror jag.
Ja.
Trattoria Sassa.
Den är ju fantastisk.
Ja, och det är också en... Det är fel att säga turistfälla, men det är en turistmagnet.
Det är det.
Den
det
är fantastiskt kostnadseffektiv, skulle
och
man kunna säga.
Och väldigt trevlig på lunch framförallt,
ja,
tycker jag.
Ja, väldigt trevlig. Och förra eller förra sommaren, jag tror att roséflaskorna kostar 11 euro eller någonting.
Men alltså, det är ju också en grej som man måste älska med Italien och Florens. Att liksom, du får ju väldigt, väldigt mycket för pengarna.
Ja, ja, ja.
Alltså, ja, det finns en liten tryffelrestaurang som jag såklart har glömt exakt vad den heter. Men som ligger... norra Florens, som man säger så. Det är 17 platser. Så man kan ju säga att det är ju liksom motsatsen till Boca Mario. Men där de har en tryffelspecial, en hel sida där du får allt ifrån ravioli och risotto till kött till liksom potatischips med hyvlad tryffel på. Och vi pratar också så här, det är 20 euro för en rätt. Det är inte liksom 400 euro för en meny.
Men du var ju uppe i de här premium- och lyxklasserna också någon gång, har jag förstått. Det var lite Four Seasons för dig, va?
Ja, just det. Det var ju kanske den trevligaste kvällen på hela resan.
Det är ju ett ställe där du och jag har varit tidigare,
jo, tack,
också. Och det,
jo, tack,
är ju ett av mina favoritplatser, en av mina favoritplatser i Florens. Men du var där och var på en riktigt mysig middag,
ja,
förstod jag.
Ja, pratade ju om det lite faktiskt i, om det var förra eller förra avsnittet, att... Jag skulle på en smokingmiddag under Pitti. Och det var ju norska butikskedjorna Cavour.
Mm.
Man skulle väl, vad skulle man jämföra dem med? Alltså det är väl, ja, jag skulle väl påstå att det är någon liknande en kombination av Lund och Lund och Gabucci i Oslo. Mm. För de som känner till Stockholms butiksutbud. Det är verkligen...
Bra nivå.
Alltså det är top notch. Vi pratar Atolini, Ring Jacket... Alltså, Råta, det är liksom St. Crispins skor. Ja, det är högsta, högsta. Och sen har de då dessutom sin egen konfektion under eget varumärke som gör sig i Italien med full eller halv canvas. Som är, måste säga, jäkligt trevlig både prismässigt och kvalitetsmässigt. De organiserade en smokingmiddag på Four Seasons i eken på Four Seasons. Det är alltså en stor, jag tror den är 200 år gammal, ek som står mitt ute i trädgården. Och den är så gammal så att liksom, vad ska man säga, bladverket har liksom fallit ner. Så den bildar som en lund, alltså som ett chambre separé.
Man märker inte om det regnar liksom, eller?
Nej, 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 exakt. Och det, nej, men alltså, den går hela vägen ner till marken. Så
ah,
den
är fotsid.
Alltså, ja, precis, så har de gjort en liten öppning i den. Och där inne då finns det ett bord som max rymmer 16 personer, vilket också spär på hela liksom känslan av hur trevligt det här är. För att det är liksom inte, det är inget alternativ. Det kan bara vara så och så många personer. Och där åt vi en fruktansvärt trevlig middag.
Ja, gud vad härligt.
Och drack några väldigt goda viner. Och där rökte vi faktiskt cigarr efteråt.
Ja, det gjorde ni.
Ja, det var väldigt trevligt.
Myspys alltså.
Mycket trevligt. Och den servicen på Four Seasons är... Den är alltså där uppe bland de högsta jag har upplevt i... Alltså, hotellväg.
Bra service är inte fel, brukar både du och jag säga.
Nej, vi gillar det.
Vi gillar det.
Men det var nog... Alltså, jag vet inte vad man ska säga mer om Florens och Pitti. Det, alltså, rent uttrycksmässigt så... Det är mycket... Det går ledigare hållet, tycker jag.
Åk till Florens oavsett årstid kan vi väl sammanfatta det så.
Alltså,
det
är, alltså, framförallt vår och höst.
Ja,
alltså,
jag höll på att säga oavsett årstid, fast jag vill ju verkligen Jag vill faktiskt inte rekommendera januari, nej. Även om det är en pittesäsong är ju januari. Men det är ju sån jäkla skillnad om man slipper den här otroligt råa kylan.
Ja, den är vidrig alltså.
Men åk till Florens kan man säga.
Ja, det tycker jag. Och det är en stad som lämpar sig extremt bra med liksom 20-25 grader vår, höst. Det är ju egentligen inte en bad. Ort, liksom. Det finns, du kan inte bada i Arno, den här floden.
Nej, utan... Men man kan bada om man har en takbord.
Jo,
och så är det. Svenos.
Så är det.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Men apropå, vi är inne på det här med smaker. Det är vi ju i stort sett varje avsnitt. Då tänkte jag nosa här lite nu. Det är inte så att du har hunnit smaka på två flaskor som...
Vet du vad? Det är så sjukt att säga det. Jag fick ju en väldigt generös present av dig för några veckor sedan. Det var innan Pitti. Det var ju två flaskor Belvedere.
Ja.
Nysläpp som de har kommit med. Och... jag fick den stora nöjet att provblanda en av dem.
Ja, du gjorde det?
Ja, jag gjorde det. Och du vet, min kärlek till dry martinis, alltså gin martinis, den är ju rätt etablerad i den här podden vid det här laget.
Ja, nu börjar jag bli nyfiken här.
Men jag har alltså, nu första gången, på riktigt, så börjar fan med vodka martini... alltså, nu är det 50-50.
Fan vad kul att du säger det, för jag är ju en på nytt född vodka-sucker, får man säga. För att det är väldigt mycket, det är olika anledningar, men inte minst den här otroliga krispigheten. Det har ju såklart med vilket varumärke det handlar om, men jag älskar ju Belvedere.
Ja, alltså för mig är det liksom, ska man inte säga att det är allt. Det är förmodligen i alla spritsorter en väsentlig skillnad på kvalitet och genomsnitt. Men jag tror att det finns ingen spritsort som jag känner större uppskattning för hög kvalitet än inom vodka. För man har druckit rätt dålig vodka förr. Liksom.
Ja, men så är det ju, absolut. Men det är lustigt för de här flaskorna som du har nu då.
Ja.
Det är ju, där har de bara som en liten bakgrund. Det som skiljer vid första ögonkastet, det är ju inte minst flaskan. För
ja,
den
för
är
den
ju
jag kände inte igen. Den var ju mörk.
Alltså. Den är en som är mörkt blå och en som går med åt det svarta hållet. Och annars är ju Belvedere har ju en vit frostad.
Exakt. Variant. Väldigt snygga de också.
Ja, och de är ju verkligen snygga. Och de här nya, är ju, det är ju ett annat formspråk.
Ja.
Och de är ju liksom limiterade batchar, så att säga.
Ah, okay.
Och det är alltså...
Schysst.
Där har man anammat lite av det här vinvärldstänket med att man har helt enkelt tagit råg från två olika platser. Så att det är en av de här flaskorna då är från... ett distrikt i Polen, för det är ju
Belvedere
polsk.
Är ju polsk premiumvodka.
Exakt. Och sen så har man en annan som är från ett annat distrikt. Och det är helt enkelt två olika. Och det blir nästan tramsigt om jag ska försöka säga vad de här vodkorna heter med tanke på att mitt polska uttal. Man får nästan...
Men...
Googla
efter de nya...
Man får testa sig fram, för att det här var någonting som jag...
Gå in på Systembolaget och... sök på Belvedere så borde ju de nya dyka upp.
Ja, men jag tror att man säger Bartoszek och vi återkommer med den andra helt enkelt. Men vad kul att du testade de här.
Ja, och det roliga är att när jag dricker vodka överlag, då är det extremt kallt. Jag vet att det finns de i min närhet som dricker det nästan rumstempererat, särskilt ihop med ostron. Jag har testat det någon gång. Det är vansinnigt gott. Men om jag skulle göra en drink eller då en vodka martini, då kör jag så den flaskan som jag testade nu, den har legat i frysen i ungefär 3 veckor eller något sånt där, sen jag fick den egentligen. Sen tar ut ett frostat glas som har stått en halvtimme eller någonting i frysen, ett martiniglas, tar en Noilly Pratt, vermouth, alltså martini, en form av martini, där man, som jag häller i en liten sprayflaska, alltså sån här, ja, det finns liksom 100, alltså bara en tom spraybehållare, sprayar insidan av glaset, ungefär 10 spray i mitt fall då, det motsvarar kanske 0,5 centiliter till 1 centiliter vermouth. Sen, 6 centiliter iskall vodka. Belvedere. Liten lemon twist. Och där är det viktigt som fan att få ut de här liksom oljorna.
Ja.
För att det sätter mycket mer smak. Och det balanserar ut skärpan i alkoholen. Jag vet att Martin alltid säger att man ska ha vatten i en martini eller i en liksom draja och allt där. Men fan, jag kan inte ändå låta bli och säga att jag älskar Dukes-versionen.
Nej, men
alltså, liksom
med... jag ska säga så här, att om man har haft glaset i frysen, då släpper ju den
kondensen
så att det blir en lagom, i mitt tycke då, en lagom mängd kylt vatten som lägger sig på insidan.
Sen är det såklart en preferensfråga vad man gillar, men det har gått så långt så att jag kan inte dricka vodka och gin martini på många barer utomlands, för att de är alldeles för generösa i min mening med både martini och vatten. För när de blandar det med is så tycker jag att för mycket vätska släpper för min personliga smak.
Jag är helt enig. Nu har jag ju uppdaterat mig. Det heter alltså Smogore och Bartoszek. Och det här det här är inte smaksatta vodkor, men de har olika smaker på grund av att de har olika egenskaper från var rågen kommer ifrån.
Premiumkänslan, precis som du var inne på med druvor, med vin, att du får olika karaktär. Liksom.
Och jag har ju då, gör en snabb variant på, det är ju ingen vodka martini jag gör, men jag har ju varit inne och pratat tidigare om min is som jag har hemma.
Ja, exakt.
Den här klara
precis.
Isen. Den i ett tumblerglas.
Mm.
Då för det första så blir det jävligt snyggt, vilket sällan är fel.
Det är faktiskt mer än 50%.
Ja, men ibland. Det är det, absolut. Man dricker med ögat, brukar
jag
säga.
Ja, det gör man faktiskt.
Och den isen släpper ju såklart, den börjar ju vätska sig, vilket bara är till fördel för...
Självklart, men det är ju en annan grej, för där har du ju liksom en ren produkt. Där har du ju ingen...
Ingenting annat.
Ingen vermut som hjälper till att mjukna till kanterna lite.
Men det jag gör faktiskt ibland är att ta en liten citronzest och olja över lite. Så får man, om man vill ha en liten citronsmak, om man inte vill ha en helt bara vodka on the rocks så att säga. Om man vill mixa lite mer. Men den här vodkan är då i mitt tycke så pass härlig så att den är, kan med fördel drickas endera ren direkt ur frysen eller med en klar isbit. Alltså det, isen ska ju, det kan låta väldigt snobbigt, men den får inte vara mer än runt 48 timmar, för då är det lätt att den tar smak från annat i frysen.
Exakt. Och jag, det måste jag säga, det var också en grej som jag kände när jag testade den här och gjorde en dry. Den typen av vodka martini som det här rör sig om, det kräver ju också, precis som att en dry martini kräver väldigt bra gin, för att det är så rena smaker, det är så lite saker som kan dölja och rädda. Så därför så föredrar ju jag att man har en riktigt bra vodka, och då är det liksom så här, visst det kostar lite mer, men man kanske inte dricker så många vodka martinis i veckan eller i månaden.
Nej.
Att det behöver vara så avgörande. Vill man ha liksom gin tonic eller vodka russian, ja, då liksom, då kan ju folk köpa lite vad som helst, men vill du ha någonting som ska vara liksom top notch.
Nej, men det är alltså det pratas oftast mest om, det går ju trender i allt, men det är pratas mycket om, har varit de senaste åren mycket gin. Med all rätt.
Absolut.
Men glöm inte vodkan, skulle jag säga.
Nej, och vodka är mer än en grogg. Ett groggvirke liksom. Alltså...
Och det märker man med den här Belvedere Single Estate Series. Alltså med när de har...
Men jag gillar också att man satsar från de företagen. Alltså Belvedere har alltid legat premium. Det är ju, absolut. Så är det ju. Men att man liksom väljer att fokusera på ännu högre premium. Mm. Att det faktiskt finns en stor målgrupp både inom, kan jag tänka mig, bartender och barvärlden, men också på konsumentnivå. Att det är liksom, man ställer högre krav. Det ska vara högsta. Det är absolut. Liksom något som ska fylla ut juicen i
testa glaset. Testa. Det kostar lite mer, men... Smogari och Bartecek, det skiljer i namnen och i flaskorna. Men flaskorna är riktigt läckra de också. Kolla, kul att du testade dem.
Ja, jag tycker det var riktigt kul.
Nu ska vi inte prata för mycket pitti som vi gjorde innan, men jag måste få vädra lite här nu.
Ja, men ut med det, Pelle. Vad för är det?
Det blir ju så... Att när det är en sån här modehändelse så tar ju Instagram-flödet över en del. Och det är ju helt naturligt. Efter Florens så följde ju Paris modevecka.
Ja.
Och då kände jag att nu är jag riktigt, riktigt gammal.
Är det så?
Nu är det inte bara det att... Nej, men det var nästan så att jag började så här leta efter min rullator hemma och undrade var min stomipåse hade tagit vägen. För att när jag ser, och det här är ju inte konstigt, det är ju så, alltså kläder precis som mat och dryck och så mycket annat, man är inte målgruppen alla gånger.
Nej, det, där är vi två.
Det handlar om tyck och smak och så vidare och så vidare. Men när jag såg, jag ska säga 9,9 av de rapporter från Paris, så kände jag mig som 750 år ungefär.
Jag kan säga att vi är två där. För den här, framförallt den här formen av normcore-trend som har pågått i sig i flera år. Men
exakt, det är alltså, inget nytt.
Men... Den är bortom min vildaste förmåga att förstå. Bortom min fantasi.
Och det är ju klart Och så har det alltid varit att det som visas upp, det ska vara extra edgy och det ska vara extra spetsigt och så vidare. Inga konstigheter.
Allt från modellval till produkter.
Absolut.
Så är det.
Och utföranden av produkterna och så vidare och så vidare. Men det är så speciellt när man sitter och scrollar som man, det är ju så man konsumerar nyheter idag. Och då är det, det är då inte minst Louis Vuitton som ju är, det är intressant hur man då har resonerat vid styrelsesammanträdena där när man har tagit in, jag kan inte uttala hans namn.
Virgil Abloh.
Virgil Abloh. Det är lite lättare att uttala än polsk premiumvodka faktiskt. Bartoszek och Smogari. Virgil Abloh. Men man märker ju familjen Arnauds tankar där kring att vi måste spajsa upp oss.
Men och alltså, det han gör ju han ju. Marknadsföringsgeni. Nej, mer kanske än en... Alltså vad jag har hört från folk som är betydligt bättre insatta i mode och trend än vad jag är, så hävdar ju många att han är mer av ett marknadsföringsgeni än vad han är en kreativ.
Nej, men då det är klart att de har gjort alla rätt och de får ju säkert valuta för varenda euro som de... Men det är så intressant utan att...
Ja, men alltså, och jag tycker det går att applicera på en del liksom skandinaviska företag och så här också. Jag såg ett par skor från 80s, det här svenska sneakermärket, och jag menar all heder till dem, de har ju liksom varit svin högt aktade. Mm. Men det är ju ganska långt ifrån vad jag skulle sätta på fötterna. Det här var ju alltså...
Menar du?
Ja, men alltså, det här var ju någon form av sån här...
Det är en... Jag tror att vi kan ha sett samma par. Sticker ju ut, kan man ju... Alltså det är ju en underdrift. Men de sticker ju verkligen ut liksom.
Ja, men det är så här kardborretoffelsneakers i pappa-version med...
Liksom, 2.0
ja,
på något sätt.
Lite faktiskt. Och det anknyter ju till hela den här liksom på något sätt fulsnygga normcore-trenden liksom som har pågått känns ett par år. Men ja, för mig blir det liksom den absolut tydligaste skillnaden mellan vad mode och stil är. Alltså nu missförstå mig rätt nu, vi är inte målgruppen för de skorna, så att det är inte liksom så konstigt att vi inte fattar dem. Men för mig blir det liksom kanske att modes syfte kan vara att vara progressivt och även utmana alltså normer och vad som är snyggt, vad som är fult. Medan stil, vad som gör stil mer tidlöst, om man får lov att säga så, så kanske det är att det alltid har handlat mer om att lyfta fram bäraren eller alltså så här, ha mer klassiskt eleganta drag, om man säger så.
Ja, och det är ju alltid, det är ju såklart en definitionsfråga då, vad som är snyggt och inte.
Självklart.
Och det är ju alltid bara upp till betraktaren liksom. Och,
så är det.
Sen undrar jag lite nyfiket med min pappaton här i rösten om alla bärare av de här cardboard-varianterna tycker att de är snygga. Eller om de
associationen
bärarna
är större till att...
Nej, men om de vill provocera.
Ja, men,
eller
det,
tala om alltså, att de är, tycker att de är rebeller.
Ja, absolut.
Vilket ju blir så paradoxalt när de har varit på catwalken. Och då var, alltså det,
nej, men jag
men
förstår
jag
vad du
tycker
menar.
Att det är intressant. För det är en av anledningarna till varför jag är fascinerad av mode och stil. För att det är som plaggen och accessoarerna talar ju i sig.
Ja, och jag kan till viss del faktiskt uppskatta den uppkäftigheten som mode kan stå för. Att man, alltså, att man vågar då utmana till exempel normer och liknande. Men för mig blir, det var också det som kanske fick mig för massa år sedan att intressera mig mer för klassisk stil än mode. Just att jag blev ganska, jag kunde känna att jag blev ganska trött på att man fascinerades av saker. Inte för att man tyckte de var vackra eller smickrande, utan för att de var nya och glittrande liksom. Mm. Alltså, det blir ju lite mer kortsint. Sen finns det ju trender inom klassiskt också. Så.
Ja, men, och det gör det ju. Det går ju trender inom det vi pratar om också.
Självklart. Men inte minst
i passform och färger. Och ja, ja. Tittar man på inte minst Hawaii-skjorta och hatt så tror jag nog att både du och jag för inte alls många säsonger sen hade det blivit de här korslagda fingrarna.
Ja,
men det är svängningar på andra sätt och det är andra sätt att kommunicera.
Ja, och de bägge de plaggen, framförallt Hawaii-skjortan har ju varit liksom, den här trenden har ju haft sitt ursprung i catwalk-scenen med absolut. Givenchy, Gucci, Versace. Alltså det är ju rätt liksom high fashion.
Och då kan man ju säga att den har man sett förut. De här 80s skorna har man inte sett förut. Och det blir ju avantgarde på ett annat sätt.
Ja, Balenciaga har ju gjort de här pappa sneakersna hur länge som helst. Eller inte hur länge som helst, men de har ju varit liksom på någon form av blivit fanbärare.
Ja, den är ju Ulla redom nått idag. Liksom.
Ja,
den
har ju exakt.
Ja, bitit sig själv i svansen nu liksom, på något sätt.
Men det är
intressant i alla fall.
Spännande alltså. Motreaktion. När liksom modeindustrin tycker att det som har varit snyggt börjar bli så jäkla tråkigt. Ja, då blickar man, vad är det som har minst attraktionskraft hos den mer stelbente bäraren? Ja, och då är det ju de här liksom, trekvartsbyxor, pappa jeans, ja, Ullared sneakers och dylikt.
Vi kanske ska säga det också. Nu har jag inte den här bilden framför mig på de här. Jag är ju, ni märker ju fascinationen som jag har inför de här 80s-skorna. Men det är ju, om jag minns rätt, så är det ju en form av knäppning som det var på gamla slalompjäxor.
Ja, jag tror också det.
Det är ju ingen cardboard.
Nej, men det såg ut som det. Men det var, alltså...
Men...
Det är ändå fascinerande i alla fall.
Och det är väl säkert den största vinsten för dem att det sitter ett gammalt skall och snackar om och skrattar åt dem.
Jag skrattar faktiskt inte åt dem. Jag skrattar
Nej, jag
däremot,
syftade på mig själv.
Däremot så skulle jag nog kunna skratta åt någon person om de köps av fel... Alltså,
av fel bärare.
Ja, och det är precis som att vissa, alltså Panama-hatt ser ut som en påse skridskor om man inte kan bära upp det eller känner sig bekväm, men gå runt i dem där och vara osäker på vad man har på sig, ja, då ser man ju ut som
men
fan.
Apropå att gå och skratta, det tror jag att IT-skillarna gör hela vägen till banken å andra sidan.
Ja, så
det
är säkert.
Sen de skulle ju säkert de förneka ända in i döden att det var deras mål att göra det, men
alla företag har väl en kommersiell sida och en kreativ sida, alltså så är det ju liksom.
Men det krängs nog en del pjuktar.
Det tror jag med faktiskt.
Intressant med skillnaderna mellan de här mode- och stilveckorna i alla fall.
Ja. Grejen är att vi har ju fått en fråga faktiskt på mail.
Uh-huh.
Ska vi ta den
ja, men jag tycker
så här
det.
I slutet på avsnittet? Och det är Viktor som har skrivit: tack för Sveriges bästa podd. Jo tack, det var väldigt fina ord måste jag säga. Han har en fråga och den lyder: vad bör man egentligen tänka på för att lyckas med kombon jeans och kavaj? Tänker mellanmörka jeans och en marinblå udda kavaj samt bruna mockaloafers. När funkar det samt tips på bälte till denna outfit? Det tycker jag är en ypperlig fråga som jag vet är relevant egentligen året om.
Jag har min syn på det. Vill du börja eller ska jag börja? Eller?
Nej, du kan jättegärna börja.
Jag skulle säga att framförallt kavajen bör vara en udda kavaj. Jag skulle rekommendera att inte ta en kostymkavaj till de här jeansen.
Helt enig.
För att det kan bli lite konsultigt och det blir inte snyggt.
Nej.
Ta en med lite struktur i någon form där det händer något i tyget. Det är inte för slätt.
Nej.
Och sen... gärna en... Det känns som att jag skriker här nu.
Det gör du inte.
Gärna en skjorta som... Eller varför inte en tröja under?
Jag är ju helt inne på samma spår. Struktur. Och det får gärna vara ett litet mönster i kavajen. Eftersom jeansen har så mycket textur i sig själva. Ganska grova. Man vill inte ha någonting väldigt formellt upp till och väldigt ledigt ner till. Det ska liksom rimma lite. Jag måste ju också säga att skippa till och med de här fördressade skjortorna. Mm. Skjorta absolut, men de här liksom dubbla manschetter och vit poplin. Jag tycker att det kan bli lite så här, lite stekar vibe tidigt 2000-tal liksom.
Något som kan vara för jäkla snyggt till blå jeans, det är ju en kamelkavaj.
Det är ju sjukt
eller
snyggt.
En något som också en sån här stilregel som många har tyckt har varit fel att blanda svart och blått, men som kan vara för
kan
jäkla
vara
snyggt att köra en svart kashmirkavaj till ett par blå jeans.
Ja,
det är otroligt snyggt. Och då klä ner det under lite som kanske en tröja, kanske en, nu är det inte säsong för det, men en polo eller...
Ja, eller en, någon form av stickad piqué. Ja, funkar alldeles utmärkt. Jag gillar ju, jag har själv ofta en typ brun kavaj. Mm. Så här hoppsackstruktur eller någon form av linne. Eller på höst, vinter, kanske ullkashmirblandning, flanelli. För han nämner ju det här, mocka loafers är brunt. Och vilket bälte. Där är ju jag... Jag kanske är löjlig, men jag älskar ju att faktiskt matcha just bälte och skor. Mm. Jag vet att det kan vara lite så här fantasilöst, men man behöver inte ha exakt samma från exakt samma tillverkare. Nej. Och det måste inte vara liksom minutiös matchning av ton, men är det brun mocka så föredrar jag det, att det är det på bägge. Mm. Eller åtminstone brunt, så att det är liksom, jag skulle inte ha ett svart bälte till bruna mockaskor.
Nej.
Till exempel.
Det gillar vi inte.
Nej, sen behöver man kanske inte ta det så långt så att man dessutom plus de här två ska ha ett brunt mockaband på klockan. Alltså, det kan vara skitsnyggt, men det behöver inte bli liksom för utstuderat.
Jag skulle nog säga att hoppa både bröstnäsduk och slips, skulle jag säga.
Framförallt slips. Jag håller med en bröstnäsduk också. Mm. Just för att det, jeans är liksom, det är en så mycket ledigare koppling. Det blir lite lätt att det blir för mycket. Och jag har aldrig sett slips med jeans på någon annan än typ Andy Warhol funka liksom, och skippa det bara. Gärna polotröja på höstvintern.
Det gillar vi.
Jäkligt snyggt. Hoppas det var svar på...
Ja, vi återkommer med fler frågor, för att ni mejlar och det gillar vi.
Mm.
Ni hör av er till podd
at gentlemanalen.se. Perfekt.
Tack för den här veckan, säger vi.
Och så hörs vi igen nästa vecka.
Ja, men det gör vi.
Tja!
Hej då! Might be over my troubles. Yeah, they've been there for so long now. Suddenly I think of tomorrow. Yeah, since you came around. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.